Då ska ni vara välkomna på nytt till Crispy-podden, det andra avsnittet. Och idag har vi lite personalförändringar här i podden efter bara en vecka.
Ja.
Vår tredje medlem Tobias Jönsson, han har varit så ofin så han har gått på semester, men vi har en fullgod ersättare i fan-tv-profilen Björn Jonsson.
Yes!
Välkommen.
Tack!
Hur är läget?
Ja, det är bra. Jag har lite skoskav, men annars är det jättebra. Det här ska bli spännande.
Ja, och jag är med igen.
Och även jag.
Ja, så att jag går inte på någon semester, så att jag håller mig.
Ja, jag har redan varit på semester.
Jag lutar nästan åt att det är bättre att inte ha semester, för då känner man inte av hur skönt det är att ha semester.
Du menar att det är jävligt jobbigt att komma tillbaka, eller?
Ja, det är kul att vara tillbaka, men det är väldigt tråkigt att semestern är över.
Jag håller med dig. Nu lyckades ju jag också pricka in de veckor det var som sämst väder, iskallt.
Ja.
Nu är det... Det hade varit trevligt att ha semester. Men det skiter väl ni i. Så vi ska damma på här lite grann med en gång. Vi har en handfull riktigt trevliga ämnen som vi tänkte beta av här idag. Och varför inte börja då med att på riktigt avrunda VM och i första hand då VM-finalen. Där vi hade en väldigt spännande gästlista som presenterades. FIFA har ju en grupp med specialinbjudna gäster till finalen. Och det var en hel del väldigt intressanta namn på den listan.
Kan du på något sätt nämna något? För jag har inte sett någonting av den här listan.
Vladimir Putin var ibland på den här listan.
Ja, precis. Han filmade sig in ett antal gånger.
Och sen var ju vad heter han?
Men Putin var ju där. Han var väl där i egenskap av att han ska hålla i nästa VM.
Jag tror det.
Måste det ju vara.
Ja. Eller? Sen var Sydafrikas president var med. Kommer inte ihåg hans namn. Blümchen var ju där.
Vad Blümchen med? Det var för Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti var med.
Giselle Bündchen var där också.
Ja, hon delade ju ett pris.
Det var hon jag menade, fast jag gillar att kalla henne för Blümchen.
Jag var lite besviken när
jag tänkte att vi hade missat någon här.
Jag hade hoppats på att Deine Blaue Augen satt hon och nynna på där under pågående match.
Det hade ju varit otroligt kul att få se Blümchen. Tveksamt om man hade känt igen henne i och för sig.
Jag känner att det här blev jävligt platt när inte jag har sett den här listan.
Platini var ju där, det är ju inte så konstigt.
LeBron James var även där.
Men vilken är, liksom så här,
Lothar Matthäus, Christian Vieri, Cannavaro, Wycliffe Shawn, det såg man i bild också.
Wycliffe Shawn var i Karlstad förra året och gjorde ett gig.
För att bara spela?
Ja.
Han bara dyker upp.
Ja, men det var så himla sjukt. Jag var där och bevakade Svenska rallyt då. Och så satt affischer överallt att Wycliffe Shawn skulle komma och lira någon vecka senare i Karlstad.
Sen är det ju intressant att Brasiliens president var ju med. Även president och förbundskansler för Tyskland var med. Sydafrika, Rysslands president. Premiärministern av Barbuda.
Och Gabon,
Ungerns premiärminister, men inte från Argentina.
Det är ju lite märkligt egentligen.
Men vad ska vi säga om den listan?
Ja, men alltså de som sticker ut är väl de här artisterna, alltså Wycliffe Shawn.
Det är en väldigt, det är en random bok nu.
Ja, Ashton Kutcher också.
Ja, han var också med.
Men jag ser mig knappt att liksom en sån som Ashton Kutcher ens gillar fotboll.
Jag vet inte, vad gillar Ashton Kutcher?
vad gillar
han? Gillar ju baseball.
Ja, det gör
han. Han är ju en baseballkille.
Ja. Ja, det är han. Bakvänd keps. Det känns som han är rätt kompatibel med det.
Ja. Och sen Pavarotti, eller vad säger jag? Ramazzotti. Känns ju också halvmodernt.
Ja, hans storhetstid i Skandinavien är ju så länge förbi.
Och Eklifjan känns inte heller jättemodern.
Nej.
Men alltså Ramazzotti känns ju ungefär lika modern som om nu Blümchen skulle vara där.
Mm. Ja, men typ. Ja. Så det var inte så här jättedumt.
Gick Rihanna på den här gästlistan eller inte?
Nej, hon gick väl
själv.
Ja, nu försökte jag göra citationstecken som om någon skulle kunna se. Ja. Men hon gick väl privat, tror jag.
Okej, för hon...
För
jag förstår fortfarande inte hennes koppling till det tyska landslaget.
Hon kanske mest gillar att hänga med vinnare. Hon verkar ju ha ett enormt fotbollsintresse.
Ja.
Hon har twittrat väldigt intensivt om hela VM, under hela VM.
Jo.
Hon skrev en massa om Klose under semifinalen också. Redan då.
Ja.
Så att hon verkar ju vara mest starstruck på den bilden. Klose ser mest ut, alltså de twittrar ut en bild tillsammans och då ser hon ut som, eller han ser mest ut som att få det här överstökat nu.
Det borde vara tvärtom.
Ja.
Men jag älskar den kopplingen för att den är så oväntad. Det är så att framförallt eftersom hon kommer från USA där ju
hon kommer från Barbados.
Ja,
men hon är ju uppväxt i stora delar av USA.
Ja.
Där fotboll ändå är reducerat till någonting som barn håller på med.
Ja.
Men jag gillar den här udda idrottskopplingen. Den är ju inte riktigt lika knasig som det faktum att Susan Sarandon älskar pingis.
Nej, det är ju...
Den kombon är...
Det är nästan perverst.
Ja, den är ju unik. Men hon är väl liksom nästan perverst intresserad av pingis. Och blir starstruck när hon träffar Jan-Ove Waldner och sådär grejer.
Alltså, det är få personer som är perverst intresserade av pingis.
Inte ens Jan-Ove Waldner själv har varit perverst intresserad av pingis.
Känns det inte som att de som är perverst intresserade av pingis, de spelar pingis?
Ja, det borde de väl nästan göra. På någon slags nivå i alla fall. Men hon spelar väl pingis. Hon har väl någon pingisbar? Alltså någon, där man kan ta en bit mat och dricka en öl och spela pingis i New York, har jag för mig.
Ja, men det känns väl inte helt dumt. Det måste vi kolla upp.
Jag hoppas att det är så. Ja. Det är vad jag hört i alla fall. Och jag tycker det är helt underbart.
Så ska vi fortsätta Among the Line med stora kändisar och sportprofiler?
Mm.
Du kan ju ta upp det här om Drake.
Ja, det är underbara. Alla ni som såg på Wimbledon här för några veckor sedan lade förmodligen märke till den unge Australien Nick Kyrgios. Den grek-malaysiske Australien, Nick Kyrgios, som stormade hela vägen fram till kvartsfinal där han och slog bland annat ut Rafael Nadal.
Sensation.
Ja, verkligen. Han gjorde en lysande turnering och blev ju känd över en natt då, kan man säga.
Mm.
Men det var en av matcherna, den tredje omgången mot Jiří Veselý. Som han tappade första set, hade svårt att komma igång och fick frågor om det på presskonferensen efteråt. Och berättade då att han hade haft fel musik i hörlurarna när han gick in på banan. Och han berättade också att det var Drake han hade lyssnat på. Och när Drake sedan fick frågor om vilken idrottsstjärna han helst skulle vilja träffa inför att han ska leda ESPN Awards här i dagarna. Så sa han rakt upp och ner att han vill jättegärna träffa Nick Kyrgios och slå honom på käften.
Helt rätt.
Lättsårad kille.
Ja. Jag älskar ju Drake.
Du gör det?
Jag står ju per automatik bakom honom.
Jag tycker inte...
Kanske inte vad som helst, men...
Nej, men jag förstår, jag har ingenting över för Drake alls. Jag tycker inte att... Jag tycker att han är lite larvig.
Men alltså...
Hans musik är larvig.
Jag kan ju hålla med honom. Alltså, det är ju knappast musikvalet som gör att en idrottsman förlorar en match.
Nej, men
och då skylla på Drake som gör fantastisk musik. Då kanske man förtjänar en liten...
Ja, men att han ska bli så jävla påverkad av det.
Ja, eller så är väl det kanske ett ganska snällt ordval för en rappare.
Mm, mm.
Han skulle ju kunna säga att han skulle döda honom.
Han skulle bust a cap.
Ja,
size him down, tror jag han sa. Ja. Det är svårt att hitta en riktigt bra översättning direkt till svenska på det. Högst oklart.
Men jag håller ju på Drake i den här frågan.
Du gör det.
Bara så ni vet.
Okay.
Vi ser fram emot ESPN Awards.
Varför ska han leda det?
Jag vet.
Han ska slå alla på käften.
Men han känns ju som, alltså, visst han är en artist, men han känns ju som noll entertainer för en gala.
Ja, säg inte det.
Alltså den blicken som Björn ger mig just nu.
Jag är helt övertygad om att han kommer göra jättebra.
Ja, jag måste ju se det här nu.
Mm, det måste vi göra. Ja. Oklart om Kyrgios själv kommer att vara där. Han blev nog lite rädd, tror jag, när det här kom fram och Drakes citat började cirkulera, så han gick ut på Twitter och backade. Jag menar verkligen inget illa med det här.
Förlåt.
Ja, han vet sin plats. Ja. Uppenbarligen.
Så Drake vann, kan vi konstatera.
Ja, Drake har redan vunnit, och Kyrgios kommer nog aldrig våga visa sig i samma rum som honom.
Och kommer nog aldrig lyssna på Drake för en match heller. Det hade varit kul om man hade lyssnat på Björk eller någonting innan matchen, vad hon skulle ta det.
Det känns ju som att de flesta tennisstjärnor lyssnar på riktigt konventionella grejer.
Ja.
Borde det ju vara. I alla fall de som lyssnar på musik när de går in på banor. Det är ju vanligare på tjejsidan, tror jag. Men jag tror att det är mycket så här Calvin Harris eller flera som har sagt att de lyssnar på.
Ja, men behöver man inte lyssna på någonting som taggar till en?
Jo, det känns ju som det. Drake är kanske inte det som man går loss på direkt. Nej.
Säg inte det.
Du fortsätter ut.
Jag försvarar honom in i döden.
Ska vi gå vidare? Vi har ytterligare en musikerkoppling till idrott. August, jag överlåter den här med varm hand till dig.
Ja, det är ju bilden som, jag tänker på en bild som Snoop Dogg, eller Snoop Lion som han heter nu, la ut på sin Instagram. Jag tror han faktiskt spelade i Ottawa. Och för att det var lite publikfrieri från hans sida. Men han var på sig en Ottawa Senator Trailer. Men i svensk perspektiv så var det väldigt snyggt att han hade 65 Karlsson på ryggen.
Det är ju orimligt stort.
Ja. Men jag vet inte, jag har inte läst någonting om vad Erik Karlsson själv säger om det här.
Jag vet inte.
Jag tror att han tycker att det är hur coolt som helst. Frågan är ju hur många sådana där olika tröjor Snoop Lion eller Snoop Dogg har haft på sig. Ja. Har han en liksom för varje stad han åker till som har ett NHL-lag?
Jag skulle nästan tro det. Mm. Och NHL är väl inte det han väljer först. Han brukar väl köra i fotbollströja ganska ofta.
Han är väl liksom idag världens största sellout.
Ja.
Snoop Dogg. En av dem måste han ändå gå under i entertainmentbranschen.
Vi pratade om George Foreman här för förra, ja. Förra programmet.
Så att han har Erik Karlssons matchtröja, det är... Ja.
Nej, det kanske
det är klart att jag hade tyckt att det var asballt. Mm. Men
att det inte gör det liksom
bekommer. Han är ju inte lika cool som han var för 15 år sedan.
Så att han kan ha liksom bara fått den här tröjan av honom och bara... Ja. Han har kanske inte ens tänkt på att det står Karlsson på ryggen.
Det som hade varit ännu coolare, det hade varit om de hade träffats. Mm. Om de har träffats innan den här konserten och han har gått fram till honom och bara, här får du min matchtröja.
Mm.
Det hade varit
riktigt. Så har det inte varit.
Nej.
Sådana grejer är ju ofta endast förbehållna för Henrik Lundqvist.
Mm.
Ja, det har ju varit att han har ju frågat någon, har ni inte någon cool hockeytröja jag kan ta på? Ja. Någon som har slängt dem. Erik Karlsson tröja på. Men det är ju ganska coolt, det är det.
Ja.
Hur som helst.
Det står ju, alltså just bilden som han ut är ju väldigt fräck när man bara ser ryggen på honom och så ser du publikhavet i bakgrunden.
Mm.
Men du säger att han är sellout, har han gjort något mer selloutigt?
Han gör ju mycket, bara att han har bytt namn till Snoop Lion är ju ganska. Sen har han ju väl hans senaste singel är väl tillsammans med PSY, han som gjorde Gangnam Style.
Okay.
Det är ju ganska sellout.
Ja, det är det.
Ja.
Jo, otroligt.
Och han är, ja, han gör ju, han ställer vi upp i det mesta.
Han säger inte nej till mycket alltså.
Nej.
Han har gjort några vedervärdiga filmroller också.
Mm.
Han har gjort några bra grejer också. Han spelar ju rullstolsburen knarklangare i Training Day.
Mm.
Gjorde han väldigt bra faktiskt.
Han spelar ju även Halleck i och knarklangare i Stark and
Hutch.
Huggy Bear.
Ja.
Men jag tycker inte den var så dålig. Det var lite skön. Det är ju väldigt mycket glimten i ögat.
Men han har ju även filmen Soul Plane.
Ja, jag tänkte precis nämna den.
Ja, den har jag inte sett.
En av mina favoritfilmer faktiskt.
På riktigt? Ja. Du ska ställa dig på tvären i allt.
Alltså, jag älskar den.
Varför det?
Så därför är jag ju lite motsägelsefull här när jag säger att han är en sellout och så gillar jag den filmen. Ja. Den har väl typ 2,2 på IMDb.
Kan, kan du göra en kort resumé om vad den handlar om? Vad är det för film?
Det handlar om att dels så är det ju han stand-up-komikern
Kevin Hart
som jag också älskar. Han ska flyga. Nej, vad är det? Han vinner massa pengar så han köper ett flygplan.
Jag kommer inte ihåg det.
Och han pimpar den rejält. Den har ju liksom så här feta fälgar. Den är lila. Mm. Och den har economy class heter ghetto class. Och så ja, piloten är ju då, och så är det en, alla, det är bara svarta som flyger den här. Mm. Och då är terminalen på LAX heter ju typ Malcolm X eller något sånt där. Och så är det en vit, vad ska man kalla det, en, till en Svensson-familj som hamnar på det här flyget. Ja, och Snoop Dogg är ju piloten och han är flygrädd.
Mm. Okej.
Ja. Jag tror att den har, jag ska kolla upp alltså när vi spelar in det här vad den har på IMDb på riktigt.
Ja, hur fan är alltså den, hur har den pitchen gått till?
Den är fantastisk. Den är i klass med Ghetto Blaster.
Ja, jag tänker
den har ändå 4,2.
Den har 4,2.
Ja, den är från 2004. Den rekommenderar jag varmt att titta på.
Ja, då har jag någonting att göra ikväll.
Mm. Ja, jag ska inte titta på den. Jag ska göra vad som helst annat.
Ja, och ja, den är jättekul.
Ja, vi slår ett slag för en sågad Snoop Lion-film. så ta och titta på den när ni får tillfälle. Mm. Det är Björns rekommendation.
Ja, jag gillar ju Snoop Dogg, men han är en sellout.
Men du kommer alltid fortsätta kalla honom Snoop Dogg?
Ja, jag tror det.
Ja.
Men det var inte så med Snoop Doggy Dogg.
Ja, det är nästan coolare.
Ja, det är det.
Men ja, Snoop Dogg är nog snyggast, tror jag. Ja.
Nåväl. Vi ska snudda lite grann vid tennis igen. Och en debatt som jag tror att vi i Sverige blev klara med för kanske 30 år sedan. Mm. Men som har blossat upp i Tjeckien. Petra Kvitova vann damturneringen i Wimbledon och med det också väldigt mycket pengar och fick enorm uppmärksamhet igen då på tjeckisk mark. Och hon är likt många andra tennisstjärnor bosatt i Monaco. Och anledningen till att man väljer att göra det är naturligtvis för att behålla så mycket som möjligt av sin intjänade inkomst. Och det här är inget nytt för oss i Sverige som har haft internationella idrottsstjärnor i 40 år. Men det är väldigt mycket, väldigt stor debatt i Tjeckien om det här. Och från vänsterkanten så är det väldigt många som är fruktansvärt upprörda på henne. Tycker att hon ska bli av med medborgarskapet och att hon är en usel människa.
Men har de, det första tanken är liksom, har de inte haft någon innan som har bott i Monaco?
Förlåt, vad så? Är det här en ny grej?
Ja. Det är ju, jo, de har folk som bor i Monaco som spelar tennis, bland annat Thomas Berdych och Radek Stepanek, men i och med att hon liksom kommer fram här igen nu och får så mycket uppmärksamhet så blir det debatt av det igen.
Okej.
Okay. Ja, den där diskussionen har ju varit i Sverige ett par vändor med idrottsstjärnor eller kändisar eller rika människor från Sverige som flyttar. Men
då hade vi Christian Olsson, vet jag, första, och Pernilla Wiberg, va?
Ja, precis. Björn Borg och Ingmar Stenmark bodde väl i princip bredvid varandra i
Anja Persson har väl gjort en sån.
Ja. Där vet jag Alex Schulman var ute och veva mot henne och tyckte
det finns ju, så finns ju vissa som har sån här att man ska göra, alltså förslag till att man då sänker skatten för de här personerna för att de bidrar ändå med så mycket. Mm. Till exempel H&M Persson-familjen. Mm. Alltså att de finns i Sverige gör ju att man på deras skatt på ett år kan bygga upp ett nytt sjukhus.
Ja.
Nu kanske inte de är riktigt i de summorna, men jag kan anta att den diskussionen i Tjeckien kommer dit också.
Jag vet inte ens om de har kommit dit i Tjeckien.
Alltså, de har
ju bara upplopp,
typ. De har ju en annan historia än våran och det var ju just sådana här grejer som skrämde iväg folk på 80-talet, för då försvann ju både Ivan Lendl och Martina Navratilova till
USA. Mm. De var ju de två största spelarna på 80-talet.
Vad händer om hon blir av med medborgarskapet? Vad tillhör hon då? Är hon ingen då?
Eller hon kanske är statslös då, ja, på något sätt.
Ska vi ta då henne? Behöver man inte skatta någonting kanske.
Nej.
Så det kanske är förut.
Det blir svårt med rättigheter och sådana där grejer. Ja.
Ska vi ta henne till Sverige då?
Det tror jag blir svårt. Jag tror nog att Monaco claimar henne då ganska snabbt.
Ja, nej, men ja, jag vet inte hur mycket pengar det rör sig, men jag har absolut förståelse för folk som rymmer, som vill behålla sina pengar. Sen säger jag inte att det är rätt, men jag har förståelse för att man
alltså gör det. Det är ju lättare att förstå för idrottare som framförallt i det här fallet bara kan tjäna de här summorna under 10 år kanske. Och sen inte har samma möjlighet, då det, tycker jag ändå skapar liksom större förståelse för att man väljer att göra så här. Sen så finns det också, är det ju mer förståeligt dessutom när man spelar tennis än om man gör när man åker skidor eller friidrottar. För att Monaco Monte Carlo är ju till väldigt stor del ett tenniscentrum. De har en mastersturnering. Och
så man kan skylla på det.
Ja, man kan skylla på det. I lite större utsträckning än vad Christian Olsson kunde göra.
Mm. Ja, nej, men alltså, så att de är liksom träningsanläggningar och sånt är mycket bättre där. Ja, men precis. Då... Ja, jo.
Men det är ju aldrig, det är ju aldrig huvudorsak.
Nej, det vet
det kommer det ju aldrig att vara heller. Nej.
Men alltså så här, det måste ju finnas otroliga möjligheter som tränare för dem att liksom åka dit och inte behöva skatta heller.
Nej, precis. Jag tror att det fungerar lite grann så också. Att det är så att det är, även är många runt omkring de som är bosatta där nere.
Ja.
Så det är hett där, och det återstår väl att se om hon kommer bli av med sitt medborgarskap eller inte. Förmodligen inte. Hon var även utsatt för...
Jag säger åk.
Stick.
Skit i dem bara. Missunnsamma. Det finns jantelag i Tjeckien också.
Ja, ja, men
spännande.
Stick du. Det för, i Monaco kanske det finns killar utan hockeyfrilla.
Exakt.
Det är ändå, undrar om det är så i resten av världen eller om det bara är så att man så starkt förknippar hockeyfrilla med Tjeckien.
Nej, det måste vara fler. Det har väl Jagers.
Det är Jagers fel naturligtvis.
Ja. Det fanns en tjeckisk fotograf under hockey-VM som var i Sverige förra året. Och han hade den största hockeyfilmen. Så att den myten, den lever i allra högsta grad.
Och då har ändå Jager klippt sig sedan många år tillbaka. Ja, vi ska ta oss vidare till ytterligare ett ämne. Och det gäller ju då ett av helgens stora samtalsämnen. Mark Ovojas positiva dopningsprov. En ganska...
Mannen som inte hade något att dölja.
Nej, precis. Ganska farsartad historia rakt igenom, känns det så.
Ja.
Men han åkte dit.
Han har ju inte lämnat något med spår av någonting otillåtet, som jag förstår. Men han har ju brutit mot alla föreskrifter som gäller hanteringen av det. Och det här är ju lite jämförbart med ett annat fall inom tennisen med en spelare som heter Viktor Troicki, som gör comeback här i dagarna. Han trodde sig ha någon slags överenskommelse med dopningskontrollanten att han slapp lämna ifrån sig ett blodprov. Och här ska det i så fall ha varit att Ovoja i stort sett sket i vad dopningskontrollanten sa, utan gick in på toaletten och lämnade sitt prov själv.
Ja.
Och de misstänker att han har manipulerat det. Men det är efterspelet här som är så himla intressant, för att nu vägrar han ju konsekvent och prata med media, för att media förvränger sanningen.
Just det, han gjorde ju först ett uttalande förra veckan, och då var ju alla pajasar. Alltså jag tror i princip hela Sverige var pajasar. Men han är liksom, jag känner mer, jag märker ju av, jag kan säga en sak, han är ju målvakt. Alltså jag själv som har spelat hockey, jag märker av att det här är, alltså han är målvakt rent, eller ja, helt och hållet. Han är ju, vad heter det, men att han ska ut direkt och svinga, varför gör det? Du vet ju liksom så här, du kan ha gjort bort dig så väldigt mycket, och då kommer du se ännu löjligare ut. Men sen är väl det väl ganska enkelt. Reglerna finns ju där.
Ja, och det är ju egentligen inte särskilt mycket konstigare än så, att du måste genomföra testet, och gör du inte det, då blir du avstängd. Det här måste han ju måste han ju veta. Framförallt i skenet av det som liksom Robin Rahm åkte dit på här för några år sedan. Vi ställer ju också vissa frågor hur utbrett det är inom hockeysfären. Det har ju varit ganska mycket dopningsavslöjanden inom just hockeyn sista tiden. Det var ju en Modo junior som åkte dit här för
Edvin Hedberg. Ja. Som även jag tycker fortfarande är så roligt att när han gjorde sitt första SHL-målet i höstas, då gick Aftonbladet ut med stora rubriker: Edvin Hedberg, hans första mål i karriären. Mm. Vilket jag tycker är, stackarn har inte gjort ett mål innan.
Och ändå kommit så långt.
Ja,
det är bedriften.
Ja. Ja. Nej, men och sen hade vi Bäckis där. Och
vi hade två lettiska spelare också som var i OS.
Men det är väl så att för att Marco Ojo har ju även han varit där borta. I Nordamerika, och där gillar, och det vet man ju bara om man går till ett pharmacy där de kör ju lite starkare grejer.
Precis.
Och det är väl lätt så att de jag kan tänka mig att de trycker i sig grejer som kanske är tillåtna där men inte tillåtna här, och så fortsätter de med det när de kommer hit och sådana där grejer. Jag kan tänka mig att det kanske är något sånt, att han kanske är rätt. Men eller så har han ingenting att dölja. Men ja, det är klart, jag tycker att de här straffen är ganska hårda för de som inte ställer upp.
Det är de. Samtidigt så väcker det en intressant debatt liksom kring hur hockeyn egentligen arbetar med de här frågorna. För att alla blir fortfarande, det är min spontana känsla också, jag tror att det är många som delar, att man blir otroligt chockad att det rör sig om hockey. När man tittar på friidrott eller till exempel cykel. Så det är ingen som blir förvånad när det gäller liksom en konditionsidrott, om det är någon som åker dit. Men så fort det är i hockey eller fotboll, då känns det som man blir instinktivt väldigt förvånad. Man kanske inte borde bli det.
Nej, men jag
tror att det där rör nästan alla idrotter.
Ja, vi var inne på det här förra veckan också, att just det här med att man ser inte hockeyspelare som såna, vad heter det, att de inte är ute och super och har sig lika mycket. Det kanske också är bara någonting som... Sådana rubriker kom, ja, men som Claude Giroux förra veckan. Att det blir liksom stora rubriker. Det kanske bara är för mycket helyllesport innan.
Ja, kanske. Samtidigt så finns det också den här aspekten som du var inne på, Björn, att det, det finns starkare grejer att få tag på i USA. Och Man, det är ju uppenbart att det inte tas lika allvarligt på dopning där som det görs i Europa. Det är färre tester och att det har spelats så många NHL-säsonger till exempel utan att någon åker dit är ju väldigt konstigt. Och med tanke på alla avslöjanden som har varit inom baseball till exempel, där det har varit enormt steroidmissbruk.
Och varför dopar man sig i baseball?
Jag tror i grund och botten i baseball så är de flesta inte överdrivet vältränade. Det gäller ju bara egentligen att vara explosiv i den sporten. Ja. Du ska liksom kunna rusha under en jävligt kort sträcka. Och det kan du göra även om du liksom har lite bukfetma. Bara du är liksom hyfsat snabb i benen. Och det är väl typ det som steroider gör. Att du kan utveckla liksom stora och korta muskler på jävligt kort tid. Och det är väl det som gör det så himla användbart, om man kan säga så där.
Jag vet, på tal om det här, jag vet att kreatin, som är ganska vanligt här hemma i Sverige, just nu bland de som gymmar, det är tillåtet i Sverige, men inte i USA, liksom i flera amerikanska ligor. Och bara en sån sak, det känns ju som bara som någon slags protein det. Och det kan ju vara någonting sånt som... Nu ska man inte grotta för mycket om Voja. Han kan ju vara helt, som de säger, helt fri.
Ja.
Man börjar ändå liksom någonstans fundera också på huruvida man ska börja omvärdera Sverige som dopningsland. Jag menar, vi är ofta, tycker jag, ganska snabba på att skylla ifrån oss. Blivit väldigt bra på att peka finger åt andra länder, som när det var ett antal ryssar som var dopade innan OS här till exempel. Det är liksom, det är alltid någon annans fel, men när det drabbar svenskar så då är det väldigt lätt att hitta på ursäkter.
Att ta till exempel Ludmilla Enqvist, hon räknades ju knappt som svensk dagen när dopnings när hennes dopningsavslöjande kom ut, då var hon liksom knappt, då var hon liksom, räknas inte så, till svensk, men när hon flög över häckarna, då var hon minsann så blå och gul bara gick.
Mm. Det är väl lite samma sak med spelskandaler och sådär, att det, man hör ofta folk säga att det där sker inte i Sverige, det sker i Italien, typ. Och lite så här skumma fotbollsländer. Men, nej, men det är lite samma sak. Man, och det är kanske samma sak med doping, att det säger folk att det liksom, här är vi
duktiga liksom.
Här är vi rena och kör med rent spel. Men så är det inte riktigt.
Nej, så,
och det är väl kanske skönt. Nu ska vi inte säga återigen att Marco har tagit någonting.
Men för det vet vi inte.
Men det kan vara lite uppfriskande med att det kommer upp sådana här grejer också. Så att vi inte håller på och skönmålar svensk idrott för mycket.
Nej, men precis. Jag tror att vi behöver lite sådana här grejer faktiskt. Vi har blivit väldigt bra, och det gäller inte bara doping, utan vi har blivit väldigt bra på att skylla ifrån oss på allt möjligt. Mm. Liksom. Jag tycker att de senaste åren har liksom, både individuell och lagidrott i Sverige, präglas väldigt hårt av att alla andra är så himla dumma och gör oss illa hela tiden i form av att andra dopar sig, de fuskar, de har fördelar i form av domare. Det går nästan inget internationellt evenemang utan att det är en massa svenskar fram och gnäller på en det ena, en det andra. Och det känns som att vi har blivit otroligt gnälliga de sista åren. Gnälligare än vad vi någonsin har varit.
Ja, nej, men det är faktiskt sant. Kan inte vi också... Kan vi inte börja bli lite bad boys liksom? Lite grisiga.
Kan jag precis få odla det här ryktet nu att vi har dopade idrottsmän och att vi kan hitta på lite än det ena än det andra. Det skulle ändå vara lite kul, för att nu är vi nog bara uppfattade som fruktansvärt präktiga internationellt.
Jag har faktiskt, jag kommer att tänka på, jag tog en annan grej på uppstuds här. Nu när vi ändå har Björn, jag var faktiskt på fotboll förra veckan, första gången jag var på en fotbollsmatch i Tele2 Arena. Och en sak som man inte, om man sitter på långsidan, så kan man inte undgå de här stora skärmarna som de har inne på Tele2, där det läggs upp folks Twitter.
Mm, det är en ny grej.
Ja.
Det var första gången jag såg det.
Ja.
Under en allsvensk match.
Jag måste säga att jag tyckte det var otroligt irriterande.
Man fokuserade ju väldigt mycket på det. Om man ska förklara det för de som lyssnar, så är det alltså att de lägger upp, om man skriver då på Tele2 Arena, om man lägger upp en bild på Instagram eller om man skriver på Twitter och så hashtaggen Tele2 Arena. Så de filtrerar ju här.
Ja,
jag hade några polare som skrev både det ena och det andra. Och de har de inte.
Namn.
Nej. Jag kan inte ens säga dem, för att de är så, de är inte rumsrena egentligen. Mm.
Ja.
Men om du lägger upp en bild på dig själv och din kompis och ni på telefonen, skriver du liksom, gud vad kul det är med fotboll. Och konstgräs. Mm. Och så lägger ju de upp den bilden. Och det var ju så, man satt ju och tittade på det där. Eller så kunde det vara någon så här, typ det liksom roligaste man fick lägga upp, det var väl typ så här: Erik, jag ser dig.
Ja.
Och då la de upp det.
Vinka, vart sitter ni?
Ja.
Och sen kom det bara...
Ja, man började titta på den väldigt mycket faktiskt. Och jag vet att det var många som var lackade på det där. Det är lite... Det går ju liksom under parollen moderna fotbollen.
Ja.
När folk ska börja liksom twittra under matchen och sådär. Och,
vad fyndiga det är.
Ja, istället för att titta på matchen och engagera sig. Så att,
jag tyckte det var mest intressant. Det var två tweets som, de snurrar ju runt flera gånger.
Mm.
Men att någon skrev, jag såg Mark Levengood.
Ja.
Och en, jag såg Tord Grip med en flörtgubbe.
Ja, det var ganska kul.
Ja.
Och jag hoppas att någon som är lite så här på något sätt ironisk med att man liksom då gör narr av, och att man då inte kan få skriva något jättefult, och så väljer man att skriva något sånt där liksom helt absurt.
Jag var på väg att skriva...
Det var någon som skrev Reinfeldt det här.
Ja.
Och
sen var det ingen mer med det.
Nej.
Och folk började ju haka på det med Reinfeldt. Wow, Reinfeldt!
Alltså var det någon som skrev då hashtag Djurgården är höger. eller sånt där. Ja, och då blir det folk jättelacka på forum och så här. Då kommer den här tråkigt. Politikdebatten och så. Ja. Men ja, nej, jag vet inte. Alltså, jag hade förstått. Jag hade kunnat köpa det om det var typ via en hashtag som rörde Djurgården. För då har ju de mycket att vinna på det. Att ja. Liksom, då att en hashtag med någonting med Djurgården att göra liksom blir en trend då kanske på sociala medier. Och då kanske skapas en buzz och så här. Mm. Nu handlar det om Tele2 Arena. Så det bryr jag mig inte så jättemycket om. Men ja, nej, jag vet inte. Det är jag ju... Jag tycker de borde vara bättre på att visa reprisbilder istället.
Ja, mm. Jag höll på att skriva typ Anke Bagge sitter kanske bredvid mig, jag är inte säker. Det kändes som att de kunde, det var ju, de filtrerar ju, men det var som att de bara filtrerar bort snusket. Ja. Om man säger så.
Ja. Jag är förvånad att överhuvudtaget satt någon och filtrerade.
Ja. Mm. Arbetsmöjlighet.
Ja, verkligen.
Absolut. Det är snart en arena nära dig.
Vad hans eller hennes arvod är ju också intressant.
Jag var ju faktiskt veckan innan var jag på Stones konsert. Mm. Och då var det lite, ja, men då kändes det lite häftigare. För då tror jag att det är lite bättre för de som är, om man då inte kan vara där och vill följa det på på, vad heter det, på plats.
Hade de höjt ribban då för vad som var tillåtet?
Ja, men då skrev de, det var folk som skrev ut typ, hoppas de spelar Start Me Up och jag älskar Stones.
Varför skulle de inte spela den? Idiotiskt.
Meningslös sak att skriva. Ja.
Faktiskt så hade det varit ganska snyggt om de använt sig av den för att göra som till exempel Springsteen gör när han tar upp en skylt och spelar den låten. Men de skulle använda sig av liksom att de såg direkt på look at that Twitter. Now we're gonna play Start Me Up.
Ja. Det funkar bättre i musiksammanhang. Jag har också lite svårt att se liksom vad förtjänsten i ligger i att hålla på Twitter under match. Ja. Det kan, man sitter alltid med en dator i knät eller med mobilen så fort man är, liksom, sitter hemma och kollar på fotboll. Mm. Det borde man väl ändå försöka komma ifrån när man, ja, när man är på plats. Och sen så, fotboll känns inte riktigt liksom lika jumbotron-kompatibelt heller som till exempel hockey eller amerikanska sporten.
Det känns ju mer som en hockey/NHL-grej.
Mm. Ja, jag tror inte man hade tyckt att det var lika konstigt om det hade skett under en SHL-match.
Nej.
Och det som är, ja, men hela syftet är ju att göra reklam för Tele2 Arena. Det är ju det handlar om. Och det kommer ju vara samma sak när Hammarby tar emot Öster nu på söndag. Det kommer ju vara exakt samma grej. Ja.
Har man större chans att få upp sina tweets på skärmen om man har ett Tele2 abonnemang?
Förmodligen. De har ju även en grej att man ska kunna på Tele2 Arena, att du ska kunna, de har ju ett wifi där och anslutet till det ska du kunna ladda ner en app så du kan se matchen i telefonen när du är på matchen. Så du ska typ kunna få de här reprisbilderna. Så här. Men jag har inte sett någon som har använt sig av den.
Nej.
Jag visste inte ens att det fanns. Nej. Det kanske de ska ha gjort mer reklam för när de var.
Ja. Men jag som i och för sig gillar att se reprisbilder och sånt kanske kan vara något. Men jag vet inte, ska jag direkt när det kommer en chans att ta upp telefonen och så försöka lycka? Nej, jag vet.
Och det var ju nära att stå på appen!
Visa dem på skärmarna istället.
Ja.
Säger jag.
Hur nära var det där? Kan vi inte... Så samlas ni runt din telefon.
Ja, ja. Alla samlas runt din telefon.
Jag håller med. Jag tycker det känns ganska men hockey, långsökt.
Hockey har ju mer liksom spelavbrott och sånt. Så då känns det ju mer... De har ju allt som, det som Sverige börjar plocka över nu från NHL. De har de här kisscam och det blir ju liksom... Då blir ju det någonting att få för publiken att hålla igång hela tiden. Mm. Fotbollen då är det liksom rullande spel.
Ja, men det är därför just, ja, precis, det är därför hockeyn är mer liksom skärmkompatibel. Mm. Det är lite mer highlights betonat och det är ju mer jippoartat kring hockey än vad fotboll är. Och som jag har förstått det så är det liksom spelavbrotten är ju fortfarande fotbollens fiende.
Ja. Spelavbrotten det brukar väl ofta, det är liksom bengalcam de ska ta upp då.
Ja, det hade ju varit. Ja. Tänd och bengal.
Men det verkar liksom finnas sånt enormt motstånd hos folk mot avbrott i spelet. Att man till och med argumenterar mot målkameror just av den anledningen.
Ja, just det.
Vilket jag tycker är otroligt långsökt. Ja. Men det är svårt att ändra på någonting som har varit på samma sätt så himla länge.
Mm. Så är det.
Så är det. Vi kanske ska ta och runda av där nästan.
Ja.
Ja. Tack för att ni följde med oss den här veckan. Henrik Larsson, August Sundberg och Björn Jonsson säger tack för idag, och vi är tillbaka igen nästa fredag. Då är inte Tobias Jönsson med oss heller, men kanske Björn är med då den gången också.
Kanske, jag är gärna med igen.
Ja.
Det här var kul.
Då ses vi igen nästa vecka. Hej då med er.